här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Skotten vid profeten. På kvällen den 4 april 1970 drar det värsta aprilvädret på många år in över Uppland. Snöfall och vindstyrkor på över 15 sekundmeter lamslår trafiken på vägarna runt Uppsala. Inne i stan är det en vanlig lördagskväll, så här första helgen efter påsk. Flera av Uppsalas dansställen har öppet sent. Och när klockan passerar 2 på natten kan de polispatruller som är ute och kör i sina svartvita folkvagnar och Volvo Amazoner se Uppsalaborna pulsa hem på mer eller mindre stadiga ben längs de snöiga trottoarerna. Då går larmet. Klockan 2:20 sprakar det till i polisradion. Kommunikationscentralen berättar att det är skottlossning med automateld utanför restaurang Profeten på Sysslomansgatan. Ungdomar ska ligga skottskadade på marken och ambulanser och polisbilar beordras till platsen. Gärningsmannen borde inte ha hunnit långt. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Jan föds i Stockholm sommaren 1943. Men redan under hans första år i livet flyttar familjen tillbaka till Uppsala, där föräldrarna bott tidigare. Pappan arbetar som reparatör på Televerket och familjen har det hyfsat gott ställt. Jan har en bra relation till sina syskon, men när han börjar i skolan har han svårt att smälta in i klassen. Han fungerar inte ihop socialt med de andra barnen. Och han har komplex över sina dåliga prestationer under idrottslektionerna inför de sportintresserade klasskamraterna. Resultatet blir att han inte får vara med och leka på varken rasterna eller fritiden. Även om det blir lite bättre med tiden känner sig Jan fortsatt som en främmande fågel i skolan. Men när han efter realskolan istället börjar läsa på kvällsgymnasium med vuxna klasskamrater blir det mycket bättre. På fritiden samlar han mynt och han har ärvt sin pappas stora intresse för vapen och skytte. När han är 16 går han med i försvarsorganisationen Hemvärnspojkarna. Under lumpen utbildas han till underofficer och efter muck blir han befäl i ungdomsorganisationen FBU. Frivillig befälsutbildning. Samtidigt börjar han studera juridik och börjar jobba extra i laboratoriet på virologiska institutionen på Uppsala universitet. Omgivningen upplever numera Jan som en begåvad och ambitiös person. Han är uppskattad på jobbet och studierna går långsamt men stadigt framåt. Han är alltid lugn, artig och korrekt klädd. Jan är också politiskt intresserad och går gärna på debattkvällar. Det är ingen hemlighet att han är skeptisk till de vänstervindar som blåser in över studentvärlden i slutet av 60-talet. Han har inget till övers för långhåriga vänsterelement, säger han. Jans strävsamma liv har dock en baksida. Det händer att hans dubbelarbetande med studier och laboratoriejobb blir mer än vad han orkar med. Ibland faller han ner i depressioner och behöver söka läkarhjälp. Så är det till exempel hösten 1969. Den 26-åriga Jan har då precis flyttat från föräldrahemmet i Uppsala stadsdelen Salabacke till ett eget rum med kokvrå i stadsdelen Luthagen. I sin ensamhet provar han att självmedicinera med alkohol när det känns som jobbigast. Han tycker inte att han blir särskilt berusad, men det lugnar ner honom på det sätt som han har hoppats. Vi är framme vid den första helgen i april 1970. Den nu 26-åriga Jan, som ska vara med i en skyttetävling fredagen därpå, har fått låna hem en K-pist med skarp ammunition för att kunna öva på skjutbanan under helgen. FBU, frivillig befälsutbildning i Uppsala, har 3 sådana lånevapen. Och Jan är en av få som är betrodda med att få ta med ett hem. Motivationen är att han är lugn, ordentlig och en duktig skytt som förtjänar att få lite extra tid att öva med sitt tävlingsvapen. Jan har inget vapenskåp i sin lilla lägenhet, men låser ändå in vapnet så gott det går. Han hänger in vapen och ammunition i en garderob, låser och lägger nyckeln i en skrivbordslåda. Sen låser han skrivbordslådan och gömmer dens nyckel i en annan, olåst låda. Lördagen den 4 april arbetar Jan som vanligt på virologiska institutionen, där han nyligen befordrats till laboratorieassistent.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
När han slutar jobbet klockan 2 på eftermiddagen åker han hem till sina föräldrar på lördagsmiddag. Han blir kvar där i ungefär 5 timmar innan han vid 7:30 tiden tackar för sig och beger sig in mot stan. När han kommer in till centrala Uppsala går han till krogen Rullan på Dragarbrunnsgatan. Jan slår sig ner vid ett bord och gör sin beställning. Det blir toast med smör och stenbitsrom, en pilsner och en sexa Skåne. TVn är påslagen inne på Rullan och Jan börjar följa den musikshow som precis har börjat. Det är en konsert med den svenska artisten Peter Holm. Peter Holm har under vintern legat högst upp på både kvällstoppen och svensktoppen med sin hit Monia, som han även spelat in i en fransk version. Jan har ingen koll på vem Peter Holm är, men han tittar på showen, äter och dricker. När nästa program börjar ser han även på det. Under tiden dricker han 2 groggar. När programmet, en dokumentär om utgrävningar efter de första människorna i Kenya, är över, går Jan ut i den blåsiga och snöiga Uppsala kvällen. Han känner sig inte särskilt berusad och är inte redo att gå hem och sova. Han går till krogen Profeten som ligger bara ett par kvarter från hans lägenhet. Det är en restaurang som sedan den öppnade ett par år tidigare har gjort sig känd för sin livemusik. Jan vet att det brukar gå att slå sig ner med sin ölbägare vid något av borden och börja prata med kroggästerna även om man kommer dit ensam. Så blir det även denna gång. Det ena glaset öl avlöser det andra och kvällen går. En på restaurangen som lägger märke till Jan är den 18-åriga gymnasieeleven Eva. Hon och hennes bästa kompis Kristina har under kvällen sett filmen Borta med vinden på biografen Spegeln och sedan fortsatt kvällen på Profeten. Här har de stämt möte med de fyra killkompisarna Harry, Rolf, Kjell och Björn. Eva tycker att Jan verkar märklig. För det första är han till skillnad från alla andra killar klädd i kostym. För det andra tycker hon att han har en stirrig blick. Även Evas kompis Kjell stöter på Jan på profeten. Två gånger under kvällen kommer Jan fram till honom och frågar om han har sett en person som heter Valborg. Kjell, som varken känner Jan eller någon Valborg, svarar nej båda gångerna. Andra gången, som är vid midnatt, säger Jan någonting obegripligt innan han går. Om du träffar Valborg så säg att jag såg ut som en sprängd anka. Men så småningom verkar den märkliga Jan vara försvunnen och kompisgänget tänker inte mer på honom. De dricker och pratar på övervåningen och ett par gånger under kvällen är de nere på källarvåningen och dansar disco. De är alla mellan 18 och 25. Det är lördagskväll och livet leker. När klockan slår 2 på natten blir gänget kvar en stund på profeten innan de blir utkörda på Sysslomansgatan. De flesta av dem är lite alkoholpåverkade, men de 6 ungdomarna känner sig sugna på att fortsätta kvällen. De blir stående en stund utanför färghandeln som ligger vägg i vägg med profeten och försöker komma på vart de ska ta vägen. Då hör de plötsligt ett skjutvapen avlossas alldeles intill dem. När de vänder sig om ser de en man. Han står mindre än 10 meter ifrån dem och vid höften har han en k-pist. Han riktar vapnet mot dem, sen ropar han: "Revolutionen är här, vilken sida väljer ni? Höger eller vänster? Svara innan jag räknar till 3, annars skjuter jag. 1, 2. Vi säger väl vänster, föreslår Björn, men hinner inte klart förrän kulorna börjar vina omkring dem. Kjell och Eva springer båda in vid porten till färghandeln för att ta skydd. Men Eva känner på vägen hur hon blir träffad i magen. Hennes bästa kompis Kristina hinner inte ens börja springa förrän hon är träffad och faller till marken. Strax därpå faller vännen Björn ner ovanpå henne. Akta, det gör ont, kvider Kristina, som har svårt att andas och känner smärta i bröstet och ryggen. Sen är hon tyst i hopp om att k-pistmannen ska tro att hon är död. Björn, som ligger ovanpå henne, har förlorat medvetandet. Intill ligger Harry med en skada i magen och Rolf, som har träffats i halsen och bålen. Gatan utanför den nyligen stängda klubben är långt ifrån folktom. Och massor av människor har blivit vittnen till den chockerande scenen där gruppen mejades ner av k-pistmannen. Nu börjar skytten istället sikta på förbipasserande bilar. 3 bilar blir beskjutna. I en av dem träffas en 26-årig förare. Sen börjar k-pistmannen gå bort från platsen. Efter en stund hörs ytterligare skottlossning några 100 meter bort. Det står en telefonkiosk på andra sidan Sysslomansgatan och snart är polis och ambulans larmade. När de första ambulanserna kommer fram är gatan full av chockade ungdomar och ambulanspersonalen har svårt att ta sig fram till de skadade. Harry har kommit undan med lindriga skador, liksom Eva som nu sitter böjd över sin svårt skadade bästa vän, Kristina, som har dödsångest och fryser. Men värst skadade är 25-åriga Björn och 21-åriga Rolf, som båda är medvetslösa. Den enda i gänget som klarat sig helt oskadd är Kjell.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men alla sex, liksom den lindrigt skadade bilföraren, körs till Akademiska sjukhuset för akutvård. Medan ambulanserna har lastat de skadade har polisen börjat spärra av i kvarteren runt Profeten. Man har gott hopp om att gärningsmannen ska finnas någonstans innanför avspärrningarna och letar längs de snöiga gatorna i främre Luthagen. Klockan har börjat närma sig 3:30 när polisen ser en man komma ut från en gårdsport på Sysslomansgatan, 350 meter från Profeten. Mannen tar några steg och rasar sedan ihop i en snödriva. När poliserna går fram till mannen verkar han helt förvirrad. Men när han börjar prata om en mörkhyad man och en k-pist förstår de att han på något sätt varit med vid skottdramat. Mannen är den 26-årige Jan, juridikstudenten och underofficeren som tidigare under kvällen har besökt restaurangerna Rullan och Profeten. Polisen bedömer att han är så medtagen att han måste köras till sjukhus omedelbart. Medan en polispatrull skjutsar Jan till akuten börjar en annan undersöka gården Jan precis har kommit ut ifrån. De följer Jans fotspår i snön och kommer fram till ett uthus inne på gården. Där inne hittar de en k-pist med 3 magasin. Ett av dem är helt tömt. En stund senare är den polispatrull som tagit med sig Jan framme vid Akademiska sjukhuset. Inne på akuten sitter den 21-åriga Kjell. Han som är den enda i kompisgänget som klarat sig oskadd vid skjutningen. När han får se polisen komma in med Jan svär han till. Fan, det var ju han som sköt, utbrister han. Kjell har redan vid skottlossningen känt igen Jan från när denne frågade efter Valborg inne på Profeten. När de förvånade polismännen frågar honom om han är säker svarar han 101%. Utpekandet tillsammans med fyndet i uthuset gör att polisen inser att de antagligen har fått tag på gärningsmannen. Morgonen därpå, söndagen den 5 april 1970, har snö och vädret börjat lugna ner sig i Uppsala. Tidningskioskerna kommer snart fyllas av rubriker om nattens drama. En pressfotograf har varit i hasorna på polisen när Jan kom utstapplande från innergården på Sysslomansgatan. Och Expressen kan därför stoltsera med en första sides bild från gripandet. Alla de skadade har överlevt natten och de som är tillräckligt pigga har kunnat peka ut sin medpatient Jan som skytten. Klockan 20 minuter över 8 på morgonen håller polisen ett första förhör med honom. Jan säger att han nekar till brottet eftersom han inte har något minne av att ha skjutit någon. Men han bekräftar att han haft tillgång till en k-pist. Han berättar om vad han gjort under kvällen. Hans uppfattning är att han stannade kvar på Profeten fram till stängning 2. Det vet Jan eftersom han har tydliga minnesbilder från att han lämnade restaurangen samtidigt som flera andra. Han säger att han under den korta promenaden hem träffade en mörkhyad man i 30-årsåldern som han började prata med. När Jan berättade för mannen att han kände sig risig gav denne honom 2 vita tabletter. Efter att han svalt dem började marken gunga för Jan. Nästa sak han minns är att han är här på sjukhuset och han kan inte fatta att han skulle ha utfört det hemska dådet under sin minneslucka, säger han. J. Genom vittnen får polisen snart reda på att Jan i själva verket lämnat profeten vid midnatt, drygt 2 timmar före skotten. Det ska i så fall ha gett honom väldigt gott om tid att gå hem och låsa upp garderoben där k-pisten förvarades. Att för hand ladda 3 magasin med totalt 108 skarpa skott och sedan återvända till profeten med det laddade vapnet. Det tar inte lång tid innan Jan är övertygad om att det är han själv som är k-pistmannen. Insikten gör honom chockad, säger han. Men han står fast vid sin berättelse om att ha blivit drogad. Och eftersom alla som polisen pratar med kan intyga att Jan inte håller på med narkotika och aldrig skulle skada någon medvetet, börjar polisen tro på hans berättelse. Det leder också till att åklagaren som leder utredningen kommer överens med Jans föräldrar och advokat att de ska gå ut med Jans namn och bild i media för att efterlysa vittnen som kan ge klarhet i vad han varit med om 2 timmar före skjutningen. Men ingen av dem som hör av sig kan bidra med något som styrker Jans berättelse. Istället kommer rapporten från polisens analys av ett blodprov som Jan fått lämna. Resultaten visar inga tecken på att han skulle haft någon narkotika i kroppen vid brottstillfället. Däremot har han haft 1,5 promille alkohol i blodet när han kom till sjukhuset. Det motsvarar en normal fylla som enligt Systembolaget vanligtvis har inslag av exempelvis aggressivitet, gråtattacker och spyor. På Akademiska sjukhuset är läget stabilt för Björn som träffades i bröstet och benen. Inte heller Evas bästa vän.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kristinas skador är längre livshotande, men man har behövt operera bort en av hennes njurar. Värre är det med Rolf. En kula har träffat en ryggkota och han ligger i respirator, förlamad i armar och ben. Han kommer vara rullstolsburen i resten av sitt liv. 10 dagar efter dramat kan polisen till slut genomföra ett förhör med honom. När de frågar Rolf vad han blivit skjuten med för vapen viskar han k-pist. Och när de visar honom bilder på 10 olika män kan han peka ut Jan. Nu har åklagaren de bevis han behöver. I slutet av april sätter sig den häktade Jan och skriver ett brev till alla offer. Han ber om ursäkt och skriver att han är tacksam över att de alla har överlevt. Ett par veckor senare, den 11 maj 1970, ställs han inför rätta i rådhusrätten i Uppsala. Åtalad för försök till mord alternativt dråp. Att han skjutit är vid det här laget inget Jan bestrider. Rättegången kommer därför mest handla om huruvida Jans historia och mannen som gav honom 2 tabletter är sann eller inte. Mot berättelsen talar de negativa drogtesterna, liksom att flera vittnen kan beskriva att Jan betedde sig minst sagt undligt redan inne på profeten och direkt efter att han lämnat restaurangen. Han har haft en stirrig blick, pratat med sig själv och rört sig på ett undligt sätt. Han har inte raglat som en berusad person brukar göra, utan snarare skuttat fram i zigzag. Jans advokat kräver att hans blod även ska testas mot förekomst av LSD, vilket inte ingått i det tidigare drogtestet. Efter några rättegångsdagar tar rättegången paus i väntan på en noggrannare analys av blodprovet. Dessutom bestäms det att Jan ska genomgå en rättspsykiatrisk utredning. Då händer också något som ytterligare förändrar förutsättningarna för rättegången. Tillståndet för det svårast skadade offret, Rolf, försämras dramatiskt när han drabbas av både blodförgiftning och lunginflammation. Den 24 maj avlider den 21-årige Rolf i sviterna efter skottskadorna. Plötsligt har skottdramat fått ett dödsoffer och åtalet mot Jan ändras till att gälla mord eller dråp. Först på hösten 1970 återupptas rättegången och den 14 oktober kommer rådhusrättens dom. Där underkänner man helt Jans version om att en okänd man skulle ha gett honom någon drog. Jan har endast varit påverkad av alkohol som han själv hällt i sig, menar rätten. Det kan därför inte bli fråga om någon friande dom. Åklagaren har velat ha Jan dömd för mord och mordförsök. Men rätten anser att motivet är för oklart för det. Nu döms Jan istället för dråp och försök till dråp. Den rättspsykiatriker som har undersökt Jan kommer fram till att det inte är alkoholberusningen i sig som fått Jan att begå brottet, utan ett psykotiskt tillstånd som triggats igång av alkoholen. Rätten köper argumentet och dömer Jan till sluten psykiatrisk vård. För överlevarna blev den dramatiska natten 1970 något de aldrig skulle glömma. Björn, som avled 2007, hade så länge han levde kvar en kula i kroppen, eftersom den var för riskabel att operera bort. Två av de andra överlevarna medverkade i tidningsreportage i samband med 50-årsminnet av attentatet 2020. Harry berättade för Uppsala Nya Tidning att händelsen inte påverkat honom särskilt mycket. Eva däremot blir lätt misstänksam när någon hon möter ute på gatan beter sig undligt, berättar hon i en intervju med Borås Tidning. Gärningsmannen Jan avled redan i maj 1973, strax före sin 30-årsdag. Exakt hur det gick till vet man inte. Med sig tog han svaret på gåtan om vad som egentligen fick honom att begå brottet. En teori som lades fram i samband med rättegången var att han i sitt förvirrade tillstånd fått för sig att det pågick en revolution i Sverige. En revolution som han såg som sin uppgift att stoppa. Men det är än så länge bara en teori. Varför Jan återvände till profeten beväpnad den där natten kommer förbli ett mysterium. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi.
Ja, det var en gråta, men 17 år.